Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillpodden, hälsa välkomna denna fredag eftermiddag i märkliga omständigheter. Patrik Syk heter jag, med mig finns Makota Sahara och Daniel Kristoffersson. Välkomna hit.
Tack.
Vi ska prata fotbollsövergångar idag och rykten och det som vi gör allra bäst. Vi ska bara redovisa lite grann vad som har hänt då i svallvågorna av invasionen i Ukraina. Champions League-final har vi fått bekräftat ska flyttas från Sankt Petersburg till Paris. Känns väldigt rimligt att inte spela en Champions League-final i Ryssland just nu. Det har också kommit besked ifrån UEFA att Rysslands och Ukrainas landskamper får spelas men ska spelas på neutral mark. Kanske inte. Vi väljer att inte lägga någon värdering i det just här och nu. Vi avvaktar. Vi konstaterar att sånt är fallet.
Det går väl att konstatera att även klubblagen som är ute i Europa, vi hade ju Zenit Sankt Petersburg som spelade mot Betis igår till exempel, och dessutom då Spartak Moskva som var i lottningen till Europa League här nu, men de kommer få spela på neutral plan i deras hemmatcher, men utesluts ju inte ur turneringen så att säga.
Nej, men och sådana här sanktioner kommer ju pågå hela tiden. Nu såg vi Schalke tog väl bort från sina tröjor, sponsor Ryssland. Manchester United bröt med Aeroflot, va, som var deras huvudsponsor. Precis. I flygplan. Så att...
Du har ju givetvis Chelsea. Ja. De kopplingarna är ju enkla att dra. Även Everton har ju en tröjsponsor kopplad till en rysk affärsman vid namn Usmanov, som har ganska täta affärsförbindelser då med Moshiri som äger är majoritetsägare i klubben.
Den problematiken har ju tagits upp jättemånga gånger såklart under senaste dygnet, men det är ju det att med tanke på liksom Gazproms, alltså vikt i UEFA med alla olika kopplingar hit och dit och allting, det är ju snårigt situationen just nu och liksom hur man ska göra med vad och så vidare.
Ja, de trycker ju in 400 miljoner per säsong i UEFA för att sponsra Champions League. Det är ju väldigt mycket pengar.
Ja, det får man säga.
Och det är ju en situation som UEFA själva har satt sig i. Och någonting som man har höjt ett varningens finger för och någonting som har kritiserats såklart. Och nu får man betala det priset helt enkelt för att man har satt sig i den situationen. För det har man faktiskt gjort på helt egen hand. Jag ska också säga det, såg ni vädjan från de brasilianska fotbollsspelarna i Ukraina? Spelare från Dynamo Kiev, från Shakhtar Donetsk, något ytterligare lag som vädjar till brasilianska förbundet att hjälpa dem hem, för det finns ingen väg ut för dem. Nej. Flygplatserna är stängda, de bombas utav ryska plan och det är ju en pågående invasion, det är ju fullskaligt krig, så att en oerhört utsatt situation. Och det är ganska mycket brasilianska spelare i de ukrainska lagen.
Det gäller ju alla liksom, både så här, ukrainska och icke-ukrainska spelare och ledare, ja, i klubbarna. Jag tittar på liksom, Roberto Di Cherbi, tränaren i Shakhtar, som konstaterar att han kommer väl sitta kvar, att han kommer inte bara springa därifrån nu och lämna folket och klubben i det här skicket de har hamnat i här med tanke på det som pågår. Så att, ja, nej, det är otroligt svår situation för väldigt många människor.
Ja, det är väldigt, väldigt mörkt. Och fotbollen är en del av samhället och en del av kulturen och en del av människors liv, och givetvis så blir den också väldigt påverkad. Men det är inte det vi ska ägna det här närmsta samtalet åt. Vi ska prata rykten, en och annan övergång som är på ingång. Och vi börjar med någonting som är alldeles, alldeles färskt. Ett rykte i alla fall, Disco.
Ja, precis. Jag fick lite uppgifter här på att ja, men, om vi är inne på Ryssland och så här, så är det många, vi såg Dennis Hadzikadunic som vill bort där från Rostov och sådär. Sen finns det ju massa svenskar i Ryssland. Och en som har gått dit är Axel Björnström som gick till Arsenal Arsenal Tula heter de. Och där har väl hört att han, ja, han vill väl också bort därifrån nu. Ja. Och där har jag hört att AIK är på och kollar. De har inte lagt någon bud än, men de vill ju ha in honom. Han är vänsterback, vänsterytter och sådär. Så att då ställer man ju frågan om att Genoa på väg bort. Men jag har inte hört någonting där. Det är så pass färskt där, så vi får väl kolla där. Men man kan väl konstatera att han är en väldigt bra vänsterback i alla fall, om det nu skulle bli att de lägger bud och att de vill ha hem honom.
Det är ju ingen vänsterback du värvar för att nöta bänk.
Nej, så är det
ju verkligen så. Sen finns det väl också andra icke-sportliga aspekter i det hela. Såklart att om AIK lägger bud så har de en sportlig tanke med det. Men också att om en spelare verkligen vill bort därifrån nu. Han har ju kopplingar till Stockholmsområdet också. Har ju fostrat Feli. Ja, Karlsberg, om jag inte är helt ute och cyklar här nu i huvudet. Så att det...
Ut och cyklar i huvudet.
Karlberg alltså.
Karlberg.
Karlbergs BK.
Ja, precis.
Karlsberg, det är något annat. precis. En dansk klubb.
Och det här kommer ju få...
Dansk-stockholmsk klubb.
Det är ju mycket, svenskar i ryska klubbar.
Ja.
Och vi hade ju en affär vi skrev om i tidigare i veckan. En spelare på väg till Ryssland som avbröts.
Ja.
Med hänvisning då i efterhand i alla fall till den konflikten som uppstått. Och det som senare då blev en invasion, så var det ju inte i början av veckan. Då visste vi inte riktigt vad som skulle hända, men Viljot Svedberg, Hammarbys supertalang, var då på väg till Moskva, just
Lokomotiv Moskva.
Lokomotiv Moskva.
Och där ska man ju säga att där är ju, och liksom, han låg ju på för en övergång dit. Jag menar, om man tar bort allt som har med Ryssland att göra, så är Lokomotiven extremt välskött klubb. Alltså Rangnick tog ju över den och blev, alltså han som är United nu, och tog ju dit hela, alla sina bundsförvanter, sportchefen, tränaren, till och med assisterande tränaren tog han dit. Han skulle göra det till sitt projekt. Då var han så här en sportchef, som han var en konsultande sportchef, om man säger det, konsultande manager. Så han fick liksom fria händer. De lokomotivade nya ägare, pumpade in jättemycket pengar. De skulle ta upp kampen med Spartak Moskva, CSKA Moskva och sådär. Och han skulle göra det till ett nytt Red Bull-projekt, det här med Salzburg och framgångsrika Leipzig och alltihopa. Så att, och där har ju de spunnit vidare på så här med mycket unga spelare och så här. Så om man, bara ser de aspekterna, så det skulle ju vara ett bra steg för liksom Viljot Svedberg, och därför han ville dit. Och sen hade ju de, vad heter det, Lokomotiv hade ju representanter här på plats när de mötte Falkenberg i Svenska Cupen, och då hade de la först ett bud under träningslägret i Marbella för några veckor sedan, men då tackade Hammarby nej, det var för dåligt. Men sen så kom de överens om budet, och så förhandlade de här på, satt de på Årsta här i början av veckan och förhandlade, kom överens. De ville ju göra klart den här dealen innan det ryska transferfönstret stängde, även fast det hela tiden var liksom tanken att Viljot Svedberg skulle spela kvar fram till sommaren. Och de satt på Årsta, och så gick det längre och längre tid, och så till slut kom de överens om allt och skickade in papperna. Allt var klart, ja bra, nu blev det en övergång, och så kom papperna tillbaka och de hade inte gått igenom det här FIFA transfer system. Och då liksom skulle de ju ändå då, även fast transferfönstret hade stängt, så skulle de ju klart det dagen efter. Med tanke på att han skulle spela på sommar, så skulle de ta hjälp av ryska fotbollsförbundet och sådär. Men då skedde det här liksom invasionen, och då liksom dog hela affären. Det var väl, ja, man får säga att det var tur i oturen där för Hammarby, även fast jag tror att Hammarby och liksom sportchef Jesper Jansson och ordförande och styrelsen så här, var väl inte de som var drivande i det här. De har redan tjänat sina pengar, de har ju sålt mycket, utan jag tror att det mer var spelaren själv som ville verkligen gå dit. Men ni kan ju tänka hur det hade sett ut om de hade presenterat den här affären, vilket skulle vara en rekordaffär, samma dag som Ryssland invaderade Ukraina. Det hade nog fått rätt mycket konsekvenser, tror jag, både för Hammarby som klubb och ja, framförallt en del personer i ledande ställning, kan man ju tro.
Med tanke på också liksom vad Lokomotiv Moskva får sina pengar från, med kopplat till liksom statliga järnvägen och alltihopa. Det hade ju varit, ja, det hade varit ganska rejäla reaktioner om den hade blivit av, så vi får väl säga att det snarare är mer tur än otur att inte blir av. För Viljot Svedbergs egen skull också, för man förstår ju honom. Man förstår honom ur det sportsliga perspektivet, att det är ett väldigt bra steg, bortsett från det andra.
Ja. Och sen fattar man ju Hammarby också att inte de vill ligga på för sen, de hade ju gärna sett att Willows spela kvar minst ett år och sådär, men de, det är svårt att stå emot en spelare som de har lovat att han ska få gå, de har hållit emot bud som de har fått in i liksom förra säsongen, så det är klart att de hade, och så hade de fått ett rekordbud, det hade varit liksom över tror jag att det var 45 eller 46 miljoner direkt och sen bonusar på det, så det hade blivit Hammarbys största övergång genom tiden liksom. Så det är klart att det hade man också tagit med. Men jag tror att alla parter, som du är nu, tror jag är glad att det inte blir någon affär.
Ja, det tror jag också. Det kändes som de kom undan med brotta förskräckelsen på något sätt. Där. Alltså, jag kan tänka mig själv, menar, hur gammal är han? 18?
Ja, precis.
Men att skicka iväg sin 18-åring till Moskva i det här läget, det hade man ju inte varit speciellt sugen på som förälder, kan jag känna.
Nej, precis.
Malmö FF jagar anfallare.
Ja, verkligen.
Man har ju hört sig för angående Salma Ghoddos.
Ja, precis. Och där var det ju så att både de och Hammarby ville låna honom, men, och där finns det ju connection också med Andreas Georgsson och ja, just Hammarby och Brentford. Han var ju Brentford som, ja, vad var han exakt, analytiker eller sånt där, och liksom ingick i ledarstaben där i Brentford, så han kände Ghoddos väl. Och det hade varit en fantastisk värvning för Malmö, men
verkligen.
De går nog vidare nu och har väl ett del andra alternativ. Isak Kiese Thelin är väl högaktuell från Banias, skulle jag tänka mig. Tänka mig där, de har väl haft lite kontakt, har vi skrivit som det tidigare, men Expressen skrev om det, att han och några till var aktuella som hade alternativ, och det har varit ett klockrent alternativ för Malmö. Kan klubben, är grym och liksom har som anfallspartner, jobbar stenhårt, man vet vad man får. Sen tycker jag att det var överdrivet kring honom också, just det här med att han är en dålig avslutare. Jag tycker han blev där på slutet där, fast det finns liksom epitet på spelare som lever kvar ganska länge, och jag tycker att det hade varit en klockren värvning för Malmö.
Men som Malmö spelare vill man ju ha en reslig target. Det har visat ganska tydligt. Titta på Colak, det var ju mycket som sades åt på det ena och andra hållet. Om hans insats, som jag tycker överlag att han visade ju kvaliteter som gör att han var ju en av allsvenskans bästa anfallare. Det är därför de inte fick behålla honom nu också. Därför han kommer in och spelar för PAOK i Europa League här nu direkt efter Malmö-sessionen. Att den typen av target forward passar MFF väldigt bra. Nu har man ju för sig ny tränare, man kanske kommer sätta ett visst nytt spelsätt också. Det finns andra idéer som kommer in när Milojevic ska sätta sin prägel på laget, men överlag de mår bra av att ha en target, och Isak Kiese Thelin kan ju klubben så att säga, så att, och ligan och allting så.
Ja, ja, nej, så att det hade varit, det är nog Malmös drömvärmning tror jag. Jag menar, ja,
vad får de betala för Kiese?
Ja, det är lite oklart där. Han är ju Banias nu, så att undrar om inte han, om han skulle komma, så bryter han kanske kontraktet där tror jag, eller att de har köps ut den och sånt där, eller att de köper ut honom. Men han har väl ett ganska fett kontrakt där, så att det är, ja, men jag tror att det återstår rätt mycket innan det blir en done deal, men att de
en slant blir, kommer det kosta
eller? Ja, det lär det göra.
Ludvigsson, vi kommer prata lite Sydkorea. Jag vet inte, hur känns det för dig?
Hur känns det?
Att inte få prata Japan utan Sydkorea, alltså, som det nya heta.
Jag tycker att det är såklart, från ett japanskt perspektiv så är det ju en oroväckande trend att fler och fler svenska spelare väljer att gå till Sydkorea istället för den fina japanska ligan, till J-League. Tack David Moberg Karlsson för att du gjorde valet du gjorde. Säger jag. En otroligt fin representant tycker jag för svensk fotboll, precis som Emil Salomonsson var under sina år i Sanfrecce Hiroshima och Avispa Fukuoka. Nu otroligt populär, det har jag sagt förut i den här podden också. Att,
vem är det?
Alltså Emil Salomonsson, när han spelade i Japan, var ju enormt populär.
Har du hört rapporter om hur det går för DMK?
Inte hört någonting än, men han går ju till en större klubb. Han såg ju det när han presenterades, han såg fram emot att spela inför fansen där också. Ja. Och att han såg verkligen fram emot det på alla sätt. Och han måste ju ha pratat med Emil Salomonsson innan han gör den här flytten. Jag tycker det skulle bli jättespännande att följa honom. Fansen där var ju lite mer, vem är det här? Hur gick det här till? Och så hade de hittat hans FIFA-kort. Han har ju ett guldkort på FIFA, där är du en bra spelare. Kolla så här. Det här kommer bli kanon, sa de från.
Är det någon läge att ringa David Bome Karlsson? Där har jag. Det ska bli mitt mission tror jag nästa vecka. Jag ska fan göra en intervju med honom tror jag.
Det kommer jag läsa med glädje. Ja. Men Sydkorea, om vi går tillbaka, fick jag in Japan ändå här.
Det var jag som öppnade för det.
Ja, det gjorde du. Ja, men det är ju en bra liga. Du får spela liksom i asiatiska Champions om det går tillräckligt bra där, och det är ju tydligt att många väljer att gå dit. Det är ju också ett spännande land på många sätt att liksom leva i en ny kultur och så vidare, så att det känns som ett ganska naturligt steg om man vill ha ett utlandsäventyr. Sen behöver det ju inte nödvändigtvis innebära att du presenteras på en bensinmack eller Jonathan Ring, men men Ludvigsson alltså.
Ja, Gustav Ludvigsson, ja. Det kom då ett bud från Ulsan Hyundai.
Som vann asiatiska Champions League 2020, va?
Ah,
och
så, har ju... Det var det där jag kände igen det ifrån. Ah, och ska... var det de som också hade han som sköt hårdast i världen?
Nej, det har jag faktiskt dålig koll på.
Var det inte där han spelade? Jag tror att de uppmätte en frispark från en spelare. Jag tror att han spelade i Ulsan Hyundai som var den högst uppmätta hastigheten på en frispark i en tävlingsmatch.
Ja, det låter coolt.
Eddie Bosnar.
Ja, du ser.
One of the fastest free kick in history kom det till YouTube-klipp när jag bara snabbgooglade. Ett klipp från 2012 dock, så jag vet inte riktigt.
Men jag säger det. Man vet alltså, tiden går fort när man är gammal. Va?
Men så. Om man ska hitta en lång sökt svensk koppling till Ulsan Hyundai så är det ju att det spelar en spelare där nu som heter Kaishvili. Som har nummer 10, som är en stjärna där. Han spelade i San Jose Earthquakes under Mikael Stare för typ 3-4 år sedan. Så det finns en svensk koppling.
Nu sluter vi cirklar. Ja. Och då är frågan då, Gustav Ludvigsson.
Ja, nej, det är ju, för jag tror att när vi spelar in det här, vad är klockan då? Då är hon
två
är
ungefär.
Två på fredag kvällen. Jag tror inte han har tagit något beslut än. Jag tror att Hammarby är nog väldigt rädd att bli av med honom. Kommer nog hålla jättehårt i honom med tanke på hur bra han varit. Ska ju sägas att han kom ju från Örgryte för 500 000. Och har ju varit Hammarbys, om man ska få slut, så har han faktiskt varit Hammarbys bästa spelare de senaste två, alltså sen han kom. Han jobbar stenhårt i defensiven, han har öst in mål och poäng och är ju en riktigt skön lirare. Han kallas för säsongaren, för han har ju gjort ett reportage med honom här, så hade han ju berättat det han om. Han har gjort säsonger både i Sevalier där han åkte skidor, en klassisk skidort när han var liksom efter skolan och sådär. Sen har han även varit i Portugal, tror jag, surfat. Ja. Så han är bra på surf och åka skidor.
Ja, men han är ju också en sån här klassisk late bloomer ju. Jag menar, han spelade ju Sävedalen som typ 25-åring.
Exakt, och han är 28 nu.
Ja, så att jag menar, gå från att vara liksom amatör ganska högt upp i åldern, får man säga, till att eventuellt utlandsäventyr i Sydkorea. Han känns ju som typen som skulle vara öppen för dem, om man säger så.
Ja, absolut. Och jag tror att det som lockar är ju just, han är 28 år, hur ofta kommer det här dyka upp, ett sånt här attraktivt erbjudande ekonomiskt för honom, han har chansen att casha in. Och det finns ju, skulle jag säga, två scenarion här. Antingen så drar han och Hammarby får en rätt bra slant och säger att ja, men du har varit lojal och varit vår bästa spelare, det är klart vi ska släppa iväg dig, vi kan liksom inte stoppa en 28-åring när han får ett sånt här luktativt bud. Eller så blir det så att Hammarby, han kom ju liksom för 2 år sedan, jag vet inte om han har inte förlängt sitt kontrakt sedan han kom, tror jag, så att vi kan väl tänka sig på att han sitter på en av de, ja, om inte sämsta lönen, man sitter inte på någon topplön i Hammarby. Så att det är alternativ 2, vilket alltid brukar bli om man tackar nej till sådana här, det är att de förlänger och ger han en, ja, men alltså en lön som är topp 3 eller ja, kanske till och med bäst betald i Hammarby. Jag tror inte han slår Lord Sadiko i och för sig och några av de här andra som har kommit hem, men det är väl de scenarierna som finns. Och det lär väl komma ett avgörande här ganska snart, för transferfönstret i Sydkorea stänger 1 mars. Och jag tror att Hammarby hade styrelsemöte igår om det här och där de diskuterade det rätt mycket. Så att, är ju, om han drar så tror jag det blir svårt att hitta någon ersättare som liksom har, dels är lika populär bland fansen, dels jobbar lika hårt i defensiven och gör så många poäng som han har gjort. Så att, ja, nej, jag vågar inte säga hur det blir, men nej. Jag skulle säga att det är nog 50-50, tror jag.
Han är ju en sån här busterspelare.
Ja,
precis. Alltså, så här, alltså bara springer som en galning, skjuter hårt, liksom, ja. Jobbar stenhårt, gnäller aldrig, ger sitt yttersta. Han är väl en av få spelare som gjort mål i typ alla divisioner. Han har gjort mål i jättemånga olika divisioner på vägen, spelat liksom division 6-fotboll på seniornivå, vilket inte är vanligt för en spelare som ändå når allsvenskan.
Vet du vem det finns en annan person som har gjort mål i alla seriesystem, tror jag, från division 7 till allsvenskan? Vet du vem det är?
Nej.
Är det Bosse Pettersson?
Nej, nästan! Lasse Richt.
Lasse, jaha!
Det var någon
av dem. Lasse Rick, Bosse Pettersson, ja.
Men Bosse Pettersson är den som, han har tränat klubbar i,
så kanske, i, så kan det vara. Han känns som han har tränat varenda klubb i,
ja, precis, jag tror det. Jag ska rätta mig, han var ju 23 när han då spelade division 2 i Sävedalen.
Ja, precis. Men ja, det är, då är man ju, snacka om late bloomer.
Ja, verkligen. Ja, vi får se vad som händer där. Det är ju spännande. Och ja, men Sydkorea, nya Kina har du skrivit i Köre, så här.
Ja, precis. Jo, men jag menar det, att kinesiska ligan är helt dött nu med tanke på att alla oligarker, men jag vet inte vad de heter, kinegarker, nära, men alla rika personer i Kina som hade bara företag, de har ju liksom drabbats jättehårt av pandemin. Alla utländska spelare flyr ju.
De har ändrat reglerna också.
Ja, precis. Mm. Reglerna. Och jag menar, jag tror det var ett intersägare som gick jättebacken pandemin, för man kunde bara ta ut typ precis 80 000 dollar under, föra ut det ur Kina liksom, eller så det finns några begränsningar. Så det är klart att den är inte helt död, men den är ju inte lika levande som när Mohamed Bangoura gick dit i Dalian och tjänade 15 miljoner netto för 6-7 år sedan. Men nu ser vi ju de här gå till Sydkorea. Vi har sett Dino Islamovic gå dit från Rosenborg. Kevin Hög Jansson som har varit i Bote Plovdile på väg dit också. Han väntar bara på visum. Vi har sett Jonathan Ring gå dit också. Och så sett Japan och Sydkorea. De har ju kommit mer. Och jag tror inte vi kommer ju aldrig se någon hype.
Inte se de summorna kanske som vi såg från Kina. Men
däremot är det ju jättebra betalt och liksom fina netto pengar framförallt, så att det är klart att jag menar, Japan och Sydkorea får man säga, man har hamnat helt fel i Kina. Var det inte Lasse Wibe, va, som tackade nej till 20 eller 40 miljoner netto i Tianji Teda, och det var väl liksom innan pandemin där det var så mycket föroreningar så alla gick med munskydd redan då liksom. Det är ändå 4-5 år sedan, så att de summorna kommer det aldrig vara, men det känns som det är mer. Det behövs inte lika stor anpassningstid från, liksom, till, från det västerländska samhället till Japan och Sydkorea som det behövs till Kina. Liksom. Det är liksom mer anpassat. Så jag tror att vi kommer få se fler sådana där övergångar vad det lider.
Men det är ju liksom ett äventyr med hela paketet, för att du kommer också till ligor som är extremt etablerade. Du kommer till ligor med bra tryck på läktarna. Du får som sagt spela asiatiska Champions League-matcher som är jättestora där. Det är väldigt många positiva aspekter av att gå till Sydkorea eller Japan på också. Nivån på ligorna är ju väldigt hög. Det är en väldigt tekniskt hög nivå på ligorna. Sen finns det väl, man tittar på de japanska lagen, sen vet jag problemet är att alla ska försöka spela någon sorts tiki-taka-fotboll de inte riktigt kan hantera. Nej. Men det är ändå en bra nivå. Det är ett häftigt äventyr. Det är roligare än att åka till någon mörk del av Ryssland och sitta och frysa.
Värvar Iniesta once och plötsligt säger man Barcelona.
Ja, Vissel Kobe är väl typ Barcelona. Det är väl liksom med Rakuten, vad heter det, sponsordraget där. Det är ju många unga spanjorer. Sergi Samper hittade ju till Vissel Kobe också. Bojan Kirkić gjorde en sväng i Vissel Kobe. Så att det är ju en attraktiv liga att gå till.
Bojan Kirkić var länge sedan man hörde talas om.
Han har gjort det bästa, liksom stadflytt, så har han gjort de mest kontrastfyllda. Det går från Barcelona till Stoke on Trent. Samma sak med Stefan Ishizaki, bytte Borås mot LA.
Borås till LA, det är en lång resa. Ja. En lång mental resa. Gudetti, hörni.
Ja, du.
Nu får vi äntligen släppa loss.
Nej, men det finns ju liksom, jag har skrivit här två gånger att dels så att de förhandlade med honom och erbjöd honom en kontrakt. Det var väl tre veckor sedan de var där nu. Och sen så att nu är förhandlingarna nästan i mål. Det är ett par detaljer som ska. Men allt talar för att han spelar i AIK. Och det blir ju en dunderförstärkning för dem också.
Jag vet, alltså, man har ju sett folk som framförallt supportrar från kanske andra klubbar som är såhär, ja men Gudetti, han är slut. Vad ska ni med honom till? Alltså det är ju en superspelare om han kommer till Allsvenskan. Herregud, han är 29 år gammal. Ja. Han har massor att liksom spela för. Han har en karriär kvar som ska liksom få upprättelse. Och dessutom, han har ju utvecklats till någonting annat än när han var liksom 2021 och var en målspruta i liksom Manchester Citys akademi och sen då i Holland. Han är ju liksom en väldigt hårt arbetande, rutinerad, meriterad internationell anfallare. Visst, han gör inte speciellt mycket mål, det ska gudarna veta. Men jag menar, det är en jävla skillnad på att vara nere och spela i Spanien och sådär. Och komma till Allsvenskan.
Jo, jag vet, och det var inte så länge sedan han startade i La Liga liksom. Det är ändå, han är ju liksom, han kommer inte hem, det kommer bli sån hype så att liksom klockorna stannar. Och jag menar, vi ska bara ta många mer på att han kommer inte. Vi kan väl ta då skytteliga toppen i Allsvenskan så vi bara får 2021. Det är liksom sammanlagt Bedro 17 mål, Colak 14, Edvardsen 14, sen Christian Kwak och Sirius gjorde 12. Stefanelli 12, Oliver Berg gjorde 12, Jeremejeff 11, Ludvigsson 11, Blair Turgott, Nabil Bahoui, Jakob Bergström gjorde 9 mål, Patrik Våremark 9, Jeppe Ockels i Elfsborg gjorde 8. Jag menar, Det känns ju som om Guidetti kommer hem, nog fan kommer han göra 10-15 minst, tror jag, om man jämför med vilka som låg i toppen förra året. Absolut inget dåligt mot dem, men jag menar, ibland får man sätta det i perspektiv också, liksom allsvenska, tror många, det är klart att vi, alltså att vi som ser den dagligen vet ju vad det är för nivå, men jag tror många kanske har lite för höga tankar om allsvenskan, att om man jämför den med de här ligorna som är ute, så det är ju så en gigantisk skillnad, så att jag tror att just allsvenskans kvalitet tror jag kommer vara liksom bra för John Guidetti och liksom kommer bara ösa in mål.
Men alltså det räcker med att titta på vad Enno Goitom betydde för AIK under alla dessa år.
Han var inte... han öste in mål i La Liga på slutet, eller Marcus Berg för
eller Marcus Rosenberg i West Bromwich Albion.
Ja, nej. Mm.
Nej, men alltså, man tar just liksom Goitom i AIK, bara det sättet han, symbolen han var för det laget, ledargestalten han var. Alltså John Guidetti som person, på alla sätt vi känner honom, är uppenbart att han kommer ju frodas i en sån miljö. Ja. Han kommer liksom med ett fullsatt Friends Arena i ett, han kommer ju lyfta i den typen av matcher. Mm. Och också, det är en spelare som aldrig har bevisat sig på allsvensk mark. Nej. Vi har aldrig sett honom i den här ligan förut. För honom själv kommer det här vara en extrem nystart. Det kommer vara extremt viktigt för honom att bevisa sig, att visa.
Ja, han var ju en sväng i BP där ett tag.
När ja, han gjorde ett lån i BP.
Och det var ju jättebra. Då var han ju grym. Ja.
Alltså, vad var han då? 18-19?
Ja, då var han ung.
Men det är ju en helt annan grej.
Ja, exakt, liksom. Exakt. Så är det.
Men då vräkte han ju också i mål. Det gjorde han. Och, jag menar.
Och AIK försökte göra ett försök att värva hem någon där när han var i City och gick till Feyenoord istället. Jag vet att Jens T. Andersson som var sportchef då, och Björn Westrum som var scoutchef var ju över och försökte övertala honom att komma hem, men då blev det ingenting. Då blev det Feyenoord istället och blev jättesuccé där. Och sen vet vi vad som hände med kycklingen och alltihopa.
Ja, jag ser fortfarande att den där jättevepan på Stureplan, arvtagaren.
Ja, precis.
Det är den jinxen. Den jinxen går inte att hantera. Då går det som det går. Vi kan inte göra så mot unga fotbollsspelare. Vi måste vara försiktiga med Anthony Elanga här, känner jag. Inga vepor över hus där det står liksom arvtagaren, vår nästa. Men fan, vi måste vara försiktiga med jinxen.
Man ska inte underskatta den. Nej. Dens kraft.
Nej, men det var verkligen. Det tog 2 veckor efter att de hängde upp den där supervepan och så käkade han kycklingen och sen var det, och sen var det kört.
Nej, men och då undrar på om någon, när han kommer hem nu då, det blir om, liksom, om de här sista detaljerna blir klara, vilket allt talar för, så undrar om de kommer anspela på den här grejen igen. Liksom. Det vore ju det bästa om en PR-byrå skulle göra, liksom, ha det. Ja, eller så bara så låter de det vara som det inte har funnits. För alla kanske har glömt den.
Om vi säger så här, i det här liksom, för AIK förhandlar ju med liksom Alavés, för om de ska få in dem nu så.
Nej, jag tror inte jag tror inte AIK behöver förhandla med Alavés. För jag tror att det AIK siktar på nu, det är att de gör klart med Guidetti.
Alltså ett pre-contract i sommaren.
Precis, och allt det här ska bli klart. Och sen så får han, för det kommer ju ut en uppgift här om att ja, men i Spanien, ja men John Guidetti har inte sagt att han vill lämna Alves. Nej, fan, klart han fan inte kan ju det när han inte är klart med AIK än. Nej. Det är det jag måste göra först. För jag menar, det finns ju ingen liksom poäng för att AIK också har kontakt med Alves när de har ett kontrakt som de sitter och går ut i sommar. Då får de ju förhandla med det. Så det var lite konstigt där, uppgiften. Men däremot så tror jag att precis, om de nu tar hem honom i sommar så måste de komma överens. Men där tror jag att det finns liksom inte att AIK behöver köpa loss honom ändå, för jag tror att han har sån hög lön, så jag tror att Alavés är så mån om att slippa liksom Guidettis lön fram till sommaren i så fall, eftersom de inte kommer satsa på honom och ge honom ett nytt kontrakt. Så därför tror jag inte det blir så att han köpt loss, men du har rätt, de måste komma överens om det i den meningen.
Ja, du som följer La Liga slaviskt, Makoto, vad kan vi säga om John Guidettis tid i Alavés?
Alltså den började ju väldigt bra, och det är ju därför han sitter på det här kontraktet han gör. Sen har det ju efter det inte blivit vad de hade hoppats på. Alavés har ju haft det ganska struligt också. Det har varit tränarbyten hit och dit.
Sportchefsbyten har inte varit där. Eller har det varit den garningen fortfarande?
Ja, men nej, det har bara varit allmänt rörigt i den klubben. Ja. Och de har ju bytt ut ungefär 3 av hans forwardskollegor per säsong. Anledningen att man inte blivit av med Guidetti är just löneposten. Mm. Man skickade dem på lån till Hannover ett halvår eller vad det var där. Men förutom det så har de inte lyckats. Det har ju varit andra klubbar som varit intresserade, och har ju varit uppgifter varenda vinter i princip när han inte fått speltid. Den här säsongen har han ändå fått lite lite inhopp, lite mer matcher än man hade under
och verkar ju vara liksom, gjorde ju ett jätteförsök och han såg ju väldigt fit ut och ser liksom har gått ner i, alltså han var ju inte överviktig tidigare heller, men att han, man såg verkar att nu har gjort ett försök och såg ju liksom mer tränare än på länge och fick väl spela först men kanske inte gjorde de här målen som man...
Han är ju inte en målskytta mer. Det är ju det, och det räcker med att titta på att alla mål den säsongen har gjorts av en spelare, det är José Lu. Han har gjort 12 i ligan, tvåan i interna skytteligan, en mittback på två.
Och, det är inte jättelätt att anfalla i det här laget.
Nej, nej, men José Lu är ju den spelare som de helst hade velat behålla. Nu verkar väl som att José Lu ska bort den.
Det kan bli omöjligt, de åker väl ur va? Det kan bli omöjligt för länge.
De riskerar ganska rejält att åka ur. De ligger på nedflyttningsplats just nu. Mendy Libar har kommit in som tränare.
Fina
men de har
ju... José Lu.
José Lu är ju, han är bra måste jag säga. Men Valencia vill ju ha honom nu till sommaren. Det verkar som att de kommer lösa det också, säger uppgifterna i Spanien i alla fall. Men att José Lu ska stanna i Alavés och skriva på nytt för dem känns ju osannolikt just nu. Men alltså det finns ju inte chans då att de väljer, nej men vi satte på Guidetti istället, det finns inte på kartan, de vill bli av med den löneposten för att också de har lönetaket att förhålla sig till, så de ligger och skarvar lite på sätt i vart de är, så de behöver frigöra kapital för att kunna göra värvningar, så att för dem så den förhandlingen med Alaves borde inte vara svår, precis som du säger, väl när de har löst det här förhandskontraktet som de ju får förhandla i och med att han har mindre än 6 månader kvar.
Precis. Och det är väl det också, det är ju inte det enklaste, det är skatteregler i Sverige, det är artistskatt, det är AIK ska ta det hjälp av sponsorer, nu är det så här liksom att det är inte som tredjepartsägare, inte tillåtet, man ska göra en deal där, så att det återstår att se. Men...
Ja, han har ju en hög lön, Guidetti, han kommer ju inte tjäna lika mycket pengar i Sverige.
Nej, och det är inte för pengarna han går hem heller, men jag menar, han kan ju inte bara ge bort, om man är 29 år kan man inte, även fast man har tjänat mycket pengar, kan man inte ge bort, om man vill säga, han tjänar 1,5 miljoner i månaden. Och ändå det är liksom ett halvår.
Ja, även om han säger så här, vi kan väl mötas på mitten.
Och sen ska han ju tjäna pengar för att han kommer ju skriva ett längre kontrakt såklart när han kommer hem. Och jag menar, om man är 29 år och kommer hem till AIK, alltså han kommer ju kunna vara med, om gör han det bra här i Allsvenskan så kan han vara aktuell för VM-truppen. Jag menar, så bra är liksom...
Och den statusen har han ju. Det var ju inte så länge sedan han var där och var med. Liksom. Så att,
och sen kommer
tror du han ser också att eventuellt gör han det jättebra här så kan det finnas ytterligare en utlandsflytt för honom i karriären?
Nej, men det var det jag skulle komma till. Jag tror liksom att alternativen jag kan tänka mig att han har nu, det är att gå till Gulfen eller sånt där. Jag kan tänka mig även om han skulle göra det bra i Allsvenskan, vilket han räknar med, så skulle säkert komma en sån där chans igen, så skulle han kunna hoppa på den ändå, för sånt namn har han ändå. Jag menar, liksom om de spelar som har gått, det är klart att han kan leva på sitt namn, Manchester City, Feyenoord och sådär, och alla liga, alltså, då klubbarna där kollar ju på vilka meritlistan liksom, det är inte så, det, och jag menar därför tror jag också liksom han vill hem, för jag tror att men samtidigt då måste han ju liksom vara beredd på att han kan stanna i Allsvenskan resten av livet, alltså i AIK resten av livet, och då blir det ju så att de måste ha bra betalt, så att det är mycket som ska på plats, men de är extremt nära.
Men det är ju den enda situationen där han av logiska skäl skulle kunna tänka sig gå ner rejält i lön är ju att flytta hem.
Ja.
Alltså det är ju därför det har aldrig varit aktuellt med ett lån till Segunda eller någonting, för de klubbarna har inte råd överhuvudtaget, och han är ju inte intresserad av att sänka lönen för att gå till en sämre klubb utomlands.
Nej.
Så att då är det ju just som du säger, det är väl om någon saudisk klubb typ Al-Ettifak kommer och hör av sig, bara vill du komma hit och lira ett år. Men de blir ju, han hamnar ju någon sorts glömska också för den svenska publiken. Jag tror att utan att tala i hans plats här så känns som att han ändå inte skulle vilja göra en sån.
Han har ju så mycket kompisar i Stockholm, han har så mycket connections här och frugan, de har lägenhet här och sådär. Så att nej, det ska bli jäkligt intressant, och vilken hype det blir för Allsvenskan.
Ja, för fan, det saknar ju lite affischnamn på det sättet till den här säsongen, känner jag.
Förr har det varit någon så här riktigt, alltid var någon så här riktigt stor återvändare. Kim Källström, White och Rosenberg var det tidigare. Ja, Henke Larsson kom som tränare, alltså det har alltid varit
det har funnits något av Guidetti, det verkligen varit det. Sen åker vepan upp och sen är det kört igen.
Men så spricker den och så går han till
så går han till fucking Randers eller något annat jävla.
Tänk dig den! Villad eller efter Köpenhamn.
Usch! Nej. Usch. Nej,
då, nej, det är ingen risk.
Då blir jag trött.
Herregud.
Kalmar och Sirius vill ha ytterback. Dennis Widgren tackat nej.
Ja, precis. De har ju, ligger ju på...
Jag läser innantill.
Ja, precis. Det är bra. De har ju legat på... De vill ju ha... Rydström vill ju ha en försvarare som kan spela både ytterback och innerback. Och Widgren är perfekt där. Sitter på en lön på typ 100 kakor i Hammarby. Så att han är inte beredd att släppa den. Och sen är det lite tjafs där också. Eller tjafs är det inte. Men Hammarby valde ju att göra så under coronan att de sänkte lönerna så kunde spelarna förlänga sina kontrakt med 6 månader. Och Abbe Khalili utnyttjade den, så han har ju kvar, han ska ta ut efter säsongen, men han förlängde. Och nu är det med Virgen också, så är det lite oklart där om han utnyttjar sin coronaklausul, så har han säsongen ut antingen eller till sommaren. Så att är det både på gott och ont där. Det drog ju ner lönerna just då, men sen så, ja, ska de betala ut lönen i ett halvår till då, så blir det lite pengar. Men samtidigt då, Hammarby är ju extremt välmående ekonomiskt med tanke på försäljning de har gjort, så det är klart att de gjorde helt rätt.
Finns det någon möjlighet att se honom spela i Hammarby-tröjan? Jätsko är ju såklart före, men...
Ja, nej, jag tror att det blir svårt just med tanke på att han har varit skadad mycket. De har en del unga som kommer i ungen, för han kommer att vara backup liksom. Men nej, jag har svårt att se att han ska spela speciellt mycket fram till sommaren.
Det är ju en spelare man vill spela. De som lyssnar på Allsvenska podden den hösten vet ju hur högt jag håller Dennis Widgren liksom, från säsongen 2019.
Ja, då var
han
gud.
Han var ju svenska version av Trent Alexander-Arnold, men så här liksom quarterback, ytterbacken som kunde liksom spelfördela. Sen har han inte hittat de höjderna igen. Men...
Det är väl det klassiska där, samma om man jämför med sån som Niklas Eliasson som var helt magisk i Falkenberg och kom till AIK. Det hände liksom ingenting. Sen fick han ju sitt genombrott i Norrköping. Mm. Men det är när man kommer till en stor klubb så här. Han var just i Östersund, kommer till Hammarby, och det blir liksom den här pressen och fansen och liksom, ja, det blir ett annat drag kring fotbollen. Det är svårt att leva med, men vi har sett och kommer se flera exempel på spelare som inte kommer liksom klara den mentala grejen. Mm.
Kalmar, vill man inte till Kalmar nu då? Alla vill väl till Kalmar?
Jo, men jag tror det
hoppa på Rydströmtåget.
Jo, precis, men jag tror nackdelen där är att det är så jobbigt att ta sig till Kalmar.
Nej, <då. laughs>
men jag menar,
uppvuxen i Västervik. fullt medveten om
och då är det ganska lätt att ta sig till Kalmar.
E22:ans utmaningar.
Där ligger du i lä. Jag är uppvuxen i en by som det heter Högen, där det bor 54 personer. Där beskrivningen på Wikipedia är består främst av bondgårdar och flerfamiljshus. Ja. Att, där vinner jag. Nej, jag skojar.
Högen.
Precis. High one, som vi sa. Nej, men i alla fall, de har inte gjort så stora försäljningar senaste tiden, så att de har väl, kan inte betala så mycket. Jag tror Rodic var erbjuden typ 40-50 tusen, jag menar. Mm. Det är billigt att leva där, men jag tror då tittar man nog på andra alternativ främst.
Mm. Vi tar oss från Allsvenskan då och ger oss ut i den stora världen. Men vi håller oss ändå lite bekant. Vi ska prata lite grann om Poja i Barnsley. Det har ju inte riktigt gått så där superbra. Det är ju lite bättre, ett par segrar nu de senaste veckorna.
Ja.
Inte minst 2-0 mot Hall här var ju en fin seger.
Problemet var ju att alla de bottenkonkurrenterna vann ju också, så att de har det tufft. Grejen man ska säga där med Barnsley, det är att de gick ju till semifinal, va, i playoff, och var ju nära att gå upp i Champions League, i Premier League förra året, och var ju en dundersuccé. Men sen så tappar de, tror jag, 16 eller 17 man som slutade, alltså runt klubben. Mm. Lite halvkaos med amerikanska ägarna där.
Just det.
Fansen är vansinnig på att de inte har satsat och gjort det. De tappade stora delar av spelartruppen. Anställde en svensk vd, Khaled El Ahmad, som har varit rekryteringsansvarig i New York City FC. Och gjort det grymt bra där. De vann ju MLS, och det var ju han mycket som har byggt upp den truppen, men han drog ju till Barnsley och tog vd-jobbet där, så att lite bittert för han kanske, men han får ju ändå ta del av. Men i alla fall, och han anställde ju Poja då. De har väl känt varandra och connection tidigare. Barnsley sparkade väl sin tränare också där när de torskade ju rätt många. Och sen Poja hade ju...
Ja, det har varit en katastrofsäsong, ja, även före Poja kom. Ja. Så att det är ju...
Nej, och jag menar att Poja kanske inte... Ja, en bra tränare och sådär, men The Championship är ändå en bra liga, så det är klart det var ett stort steg för honom. Jag förstår att han hoppar på det. Men ja, sen fick han ju inte de här förutsättningarna heller. Alltså, nu måste ju vara en mardröm att komma dit. Dels med den här rulliansen, de har inte knappt råd att värma något, de har tagit in 2 spelare på lån, tror jag, eller något sånt där, och corona på det, inställda matcher, och nu är de sist, Och trots att Derby, tror jag, vad hade de? Började med minus, ja, 18 eller
en hel
där.
Del minuspoäng.
Ja, de är, tror jag, över strecket nu, eller om de
ligger, Wayne Rooney-effekten.
Ja, precis. Mm.
Det är helt sjukt. Ja, det är verkligen, ja, det är tidernas jävla utbrytarnummer, ja, som man håller på att lyckas med där, med de poängavdragen som de har tvingats till. Det är magiskt.
Och då är de ju liksom, det är Barnsley, det är Peterborough, det är Reading och det är Derby. Det är liksom en fyra lags serie där, får man säga, i botten. Mm. Och Barnsley har väl 9 poäng upp till säker mark med en match mindre spelad, tror jag. Så ja, att det ser tufft ut.
Men tittar man då på hur många poäng Derby egentligen har tagit, ja, så är ju de inte ett bottenlag. Nej. Utan rent spelmässigt så är ju de ett lag högt upp i tabellen.
Och är Wayne Rooney en bra tränare, tror vi då?
Jag tror också det.
Först trodde man att han var så här, men han är för... Alltså, fördomen man hade av honom var ju så att han var för dum.
Ja, typ, exakt.
Men det verkar inte alls vara så.
Nej, har ni sett dokumentären för övrigt?
Nej.
På Amazon. Jättebra. Ja. Där har ju mycket utav det där är ju att han var väldigt blyg som ung. Han stakade sig på presskonferenser och intervjuer. Var inte alls bekväm med den uppmärksamheten. Och är ju liksom, du kommer fram och du är 16 bast. Och du är liksom lite tafatt och lite blyg. Och så plötsligt ställs du inför det brittiska jävla mediedrevet. Och så får du en stämpel som korkad för att du stakar dig några gånger på en presskonferens. Ungefär så var det liksom. Sen har ju hållit en ganska låg profil offentligt. Så, till skillnad från en del andra. Han har ju aldrig varit liksom pundit i tv, liksom sändning och så. Men det är inte riktigt hans grej. Men... han kan ju fotboll.
Bara faktumet att han tackade nej till Everton i det här läget. Bara faktumet att han inte jagade att nu ska jag till Everton och gå upp till Premier League. Att han stressade det. Att han inser att om jag kommer hit så är jag en brandsläckare och jag har allt att förlora.
Ja, och det får man ju säga att han hade. Det var inte rätt läge att komma in i Everton.
Han ska komma in på ett liksom servat bord. Vi får se om någonsin Everton kommer ha ett servat bord. Nej. Men när han ska in så ska han komma in i rätt läge. Mm. Han fattar att nej, det här är inte rätt läge. Nej. Jag fortsätter här i Derby kämpa. Jag tänker inte lämna dem i sticket.
Nej.
Såklart, Derby har det är inget dukat bord där heller. Nej. Men samtidigt, om man ska gå till sin barndomsklubb, om man ska gå till klubben han är liksom menad att träna någon gång, då ska han inte göra det nu. Och det fattade han. Och det säger ju en del också om att han tänker ett steg längre.
Ja, och det har man ju råd att göra om man är totalt ekonomiskt oberoende som tränare också.
Ja, så är det.
Det har ju en fördel. Alltså, någon annan skulle liksom träna. Där har ju, säger man vill, alltså det finns ju väldigt många gamla spelare som har varit praktusla tränare liksom, men då har de ju ändå den lyxen att kunna göra som Rooney. Och det är faktiskt kul att se att han har gjort det så bra. Att man har dömt alla liksom.
Man gillar ju också att han, alltså, man gillar och gillar. Ja, men just att han satte sig i den här situationen i Derby med liksom alltså verkligen laget med alla förutsättningar emot sig. Det är ju underdogarnas underdog. Och det på något sätt passar honom. Han är ju en vinnarskalle som ingen annan liksom. Hela hans karriär har ju bestått av pannben.
Ja.
Det var ju det han var. Jag menar, han var 16 bast och bara respektlös, helt stenhård. Bara kom i stort sett direkt från gatan, kändes det som. Och så var det ganska mycket också. Det var ju en ganska stökig tonåring liksom, som, jag menar, redan som 12-13-åring.
Han har jobbat på minuspoäng hela tiden.
Var jag liksom, drog på konserter och muckade gräl med äldre liksom, för kom ofta hem med liksom blåtiror och sen drog han på fotbollsträning. Det är liksom en det är en jävla busig i grund och botten som jag tror att den inställningen till livet, att aldrig backa från en utmaning, att man är aldrig underdog om man bara har rätt inställning. Den jag vet inte, det limmar så jävla bra med det Derby har gjort den här säsongen, och det älskar man ju liksom. Så det är ju inte någon, han är ju, som sagt, han är ju ingen ängel.
Det vet nog en hel värld.
det är han ju inte, men vad fan,
ingen har misstagit honom för det tror jag.
Det kommer inte jättemånga änglar från Crockstedt liksom i den generationen. Så är det ju. Ett ganska hårt ställe. Vi har lite i andra änden utav förutsättningsligan. Det knorras i Chelsea, där man tänker att det där skulle det bara allting vara frid och fröjd. Där finns en Romelu Lukaku. Vi kan väl slänga in Babylona skrev till oss inför här. Diskutera gärna Lukaku och hans gilded prison. Hans gyllene fängelse.
Det är så underligt.
Jag menar, nu var han ju den här färdiga spelaren Lukaku som skulle till hem till Chelsea igen, visa alla vad han har blivit ute i, liksom, i Europa. Han var definitivt, skulle visa Premier League att han inte var den här floppen i Manchester United som kostade massor, så kommer med den här prislappen och allting, och nu vill han bara tillbaka till Inter där det funkade liksom.
Och, det är så konstigt. Alltså för att minns, om man tittar på första matchen på säsongen, så att vi sa att nu har Chelsea fått spelaren de verkligen behövde, den här anfallaren, ja. De har satt den sista pusselbiten, nu kommer de vinna allting. Och sen har det inte riktigt gått, så där ska man ju sätta vissa frågetecken till Thomas Tuchel, hur han har hanterat det material.
Men det är,
material
det är ju inte en Thomas Tuchel-spelare till att börja med.
Nej, men anpassa dig. Alltså Lukaku, nu värvar en spelare för en miljard till en anfallslinje som redan har Timo Werner och Kai Havertz, ja. Och allt vad det är.
Men alltså Tuchel är ju inte en tränare som anpassar sig. Nej. Och Lukaku är inte en spelare som anpassar sig. Så hur blev det så här?
Alltså det är, sen är det så här, det har ju gått liksom griller i huvudet på alla Chelsea-anfallare. Det verkar vara någon sorts förbannelse över dem att de inte lyckas hitta rätt. Eller
nu kommer han ju göra hattrick mot Liverpool på söndag, bara för att jag säger så här.
Såklart han kommer göra det. Men innan han har gjort det hattricket så är det ju så att, alltså, det var, allting börjar med den här underliga intervjun. Egentligen, ja. Hela det här, att när han plötsligt då skulle på något sätt lappa ihop det här, ja, stökiga avskedet från Inter som det ändå blev, med att, ja, visa sin kärlek till Inter, fast det blev i slutändan på någon vänster att han dissade Chelsea, och så vart det krissamtal och allting, och så lappar de ihop och sa okej, nu kör vi vidare. Och nu kommer det uppgifter från Italien som han vill få ta med en nypa salt, och det handlar om att få tillbaka en stjärna till Serie A, men att Lukaku själv då verkligen vill tillbaka till Inter, har kontaktat Inter.
Tvivlar inte en sekund på att han vill det.
Nej, men också så här, hur ska Inter lösa det då?
Nej, det är ju pengar.
Visst måste det vara en av årets alltså, bästa försäljningar. Lukaku 29 eller vad han är till Chelsea för 1 miljard.
Ja.
Sen se till vad han betydde för Inter.
Det är framförallt en dåligt köp.
Ja, precis.
Det var ingen som sa det då. Vi sa det verkligen inte. Vi tyckte att det var helt rimligt, och det kändes helt rimligt fram tills han inte har gjort så mycket mål och inte kommit in
här
i spelet.
Sitter vi med facit i hand?
Ja, vad frågan är, har
facit
vi
facit? Det har gått ett halvår.
Men
problemet är att han uppenbarligen verkar inte trivas i London. Han verkar inte trivas.
Hur kan man inte trivas i London? Det är ju då har man gjort något fel. Det är en av världens bästa städer. Jag har bott där i nästan 2 år. Ja. Det är en grym stad, jag fattar inte.
Fast det är
vad ogillar man om London? Det finns allt.
Det absolut orimligaste här är ju snarare att han har ju varit i London typ 3 gånger, och då kanske inte insett det på tredje gången.
Men Milano, det är en av världens mest överskattade städer. Det är inte helt speciellt bra, tycker jag. Ja, det är, nu är jag mitt personliga här, men...
Nej, det är hemskt välkommen.
Ja, vi är bara personliga här, eller på sig.
Jag ska avslöja att jag har aldrig varit i Milano.
Det är helt sjukt.
Jag har aldrig varit där.
Heller.
Nej, det är jätteöverskattat. Åk inte dit.
Okej, då skiter vi i det. Nej, men jag gillar också London. Men det har ju kommit uppgifter om att han inte trivs med livet i London. Han verkar inte trivas i miljön runt Chelsea. Han verkar inte komma överens med Tuchel.
Ja, det är en sak.
Och så vidare. Tuchel är ju lite kantig och tvär.
Och han tysk.
Och väldigt tysk. Och det har ju skurit sig mellan Tuchel och spelare tidigare. Lex PSG. Men alltså, jag vet inte.
Alltså Inter hade han ju en självklar roll. Han var helt otroligt bra. Han tog så otroligt stort ansvar på alla sätt och vis. Och han var på många sätt också, alltså, det var ju han som var hjärnan i offensiven till stor del också. Alltså den underskattade egenskap hos Lukaku är ju den här extremt höga spelförståelsen han har, och förståelsen hur man ska löpa, vad man ska göra på toppet. Det är ju en underskattad egenskap och sånt, tycker jag. Men han får ju inte utlopp för det. Nu har han en av de absolut bästa liksom yttydarna du kan hitta i världen i Kai Havertz, som det enda han gör är att springa i rätt ytor och öppna ytor för andra. Mm. Det verkar ju blivit någon form av krock där. För liksom...
Nej, men man hade verkligen kunnat se att Kai Havertz hade kunnat vara hans Lautaro.
Nej, men Lautaro är ju mer en sån där bara sparka, spring rakt på, du vet vart målet är. Kai Havertz går ju aldrig mot målet.
Jag tänker att det hade kunnat vara en spelare som man hade kunnat hitta ett samarbete med, men det finns ju inte förutsättningar för det i det systemet som Tuchel spelar, och den rollen som Lukaku har. Och det är det jag tycker är så konstigt i det här. Någonstans så måste ju Tuchel haft en plan för hur han skulle spela Lukaku. Och då måste han ju ändå ha tittat på hans tid i Inter och rollen han hade där och sättet de spelade på för att man ska få ut det mesta av den här miljardinvesteringen. Istället så har han tänkt att ja, men här har du en klassspelare, ja, men uppenbarligen intelligent fotbollsspelare, ja, men då kan jag spela honom så här. Men det har ju försökt. Alltså, titta på hans tid i Manchester United. Och jag menar nu, när han kommer ut ur matchbilderna så som han gör, då är han ju, menar nu förra helgen, han har alltså 7 bolltouch. Mm. På 90 minuter och ett av dem var avsparken.
det är inget bra betyg.
Nej, alltså då, det är ju inte, och det är ju inte för att Lukaku, jag menar det är ju inte så att, att han har ställt ut en 72-åring som, nej, inte rör precis sig. Då är det något systemfel i hur han rör sig, hur han tänker fotboll, mm, och hur resten av systemet fungerar och hur Tuchel tänker fotboll.
Och det är ju det som är så konstigt med tanke på att han just är en väldigt intelligent, alltså, ja, spelintelligent fotbollsspelare. Det är, ja, därför det inte går ihop.
Han är en intelligent människa, han är en intelligent fotbollsspelare, han borde kunna ta till sig idéer, men Tuchel som också är en väldigt alltså en intelligent, ja, fotbollsspelare. Alltså, de borde kunna få ihop det tycker jag, men de, mm, det verkar inte, jag tror inte det har, alltså det måste ha med
attityd eller, ja, det måste han ha fått med utbrott på träning eller var det liksom arrogant, ja,
men,
eller?
Ja, men det är att han inte riktigt trivs med livet på, nej, något sätt alltså, för att annars så tror jag, alltså de hade kunnat gnugga ut där, de hade kunnat, ja, hitta ett sätt som fick ihop.
Men måste ju vara frustrerande att gång på gång hamna i Premier League toppklubbar och inte leverera. Alltså det är lite den känslan man får med honom. Man har en superperiod, sen kommer han till toppklubb, ja, Premier League och
det var inte så konstigt att det inte funkar i Manchester United. För Manchester United var dysfunktionellt på många sätt.
Ja. Det är få som funkade under den perioden, om, ja, man säger så.
Jag lyssnade på, det var The Guardians fotbollspodd som jämförde med, det kom en film för några år sedan, det var en strand som alla plötsligt bara började åldras väldigt snabbt, M. Night Shyamalans film. Manchester United är en ställe dit folk bara kommer och bara blir dåliga helt oförklarligt så länge de är där. Lite så har det varit i Manchester United under de åren. Och det var liksom lite den förbannelsen man kände över Lukaku när han var där. Det var inte han, det var Manchester United. Vi har sett det på så många andra. Går till Inter, ja, men det funkar, men här är han ju. Där är ju fotbollsspelaren vi visste att fanns.
Sen vill ändå inte jag släppa just Tuchel-kritiken, för man tittar rakt av på den här säsongen med det materialet de har. Hur många spelare har egentligen blivit bättre den här säsongen i Chelsea från vad de var innan? Det är ganska få. Mm. Absolut, det går att argumentera för att liksom, såklart Jorginho och Kovacic och så vidare håller jättehög nivå. Du har en backlinje som håller en supernivå, de också, och så vidare. Men offensivt, någon av de offensiva pjäserna, alla de här de har lagt så fruktansvärt mycket pengar på, det är väldigt få spelare som faktiskt blivit bättre. Ja, Hakim Ziyech har visat upp sig nu på sista tiden. Kai Havertz har börjat komma igång lite, men liksom Timo Werner bara försvunnit och bort i glömska, som värvades för jättemycket pengar och var jättehypad och öst in mål innan. Det finns ju uppenbarligen ett offensivt problem i Chelsea, och det har inte bara med Romelu Lukaku att göra.
Och det märktes ju så tydligt hur beroende de var av Reece James. För att när han skadade och försvann, då var det som att en hel del av spelet...
Han gjorde ju alla mål och höll på sig.
Han var väl deras bästa målskytt, tror jag.
Ja, Mason Mount är väl den bästa nu, liksom. Men då har han gjort majoriteten av en match mot Norwich. Mm. Så att... Ja. Det är konstigt. Problemet för Lukaku blir här att det är ju inte säkert att Inter vill ha honom heller. Alltså Inter är ju ute...
Framförallt kan de inte betala.
Nej, men förutsatt att de skulle kunna betala, att de skulle kunna skramla ihop det. De har fortfarande då... De vet att Gianluca Scamacca är aktuell. De vet att han skulle kosta mycket mindre. De vet att han är, ja, nästan 10 år yngre. Ja, 23 är väl Scamacca i och för sig. Som är någon sorts framtida targetanfallare. Den som även Juventus vill ha, som kan bli något riktigt bra på sikt och en italiensk landslagsman. Det är den naturliga ersättaren till Edin Dzeko som de har tagit in här och nu. Mm. Det finns en anledning för dem att bränna andra delar av truppen på att lägga pengar på Lukaku. Nej, inte just nu. Och då blir det en jobbig situation för Romelu där.
Mm. No. Uppgifter i Spanien. Vi stannar i Chelsea. Madrid förhandlar då med Chelsea om Eden Hazard på ett lån.
Ja, återigen uppgifter i Spanien.
Uppgifter i Spanien är alltid...
Det är ju Marca som har kommit med dem, och de brukar ju ändå ha...
Det spelar inte någon roll vad det är för uppgifter när de kommer från Spanien. Man måste alltid ta dem med en nypa salt.
Ja, det beror ju också på. Så Marca skriver om Real Madrid, brukar de vara lite kött på benen om sport, och Mundo Deportivo skriver om Barcelona, brukar man ha visst kött på benen, beroende på vilka reportrar det handlar om.
Ja.
I det här fallet så är det ju så att Madrid vill göra plats för massa värvningar till sommaren. Kylian Mbappé har vi pratat om. Erling Braut Haaland verkar ändå fortfarande någonstans finnas i ett bakhuvud.
Manchester City.
Ja, det känns ju rimligt.
Jag tror det.
Eller Barcelona, jag räknar inte bort dem faktiskt.
Jag tror det blir City.
Så i alla fall. Men då vill de i alla fall göra sig av med Hazard på något sätt, och det är ganska uppenbart oavsett om de ska ha Haaland eller inte. Men då ska man ju förhandla med Chelsea, sägs det, om ett lån av Eden Hazard över en säsong. Och spontant så här, att Chelsea skulle vilja tillbaka Eden Hazard kan låta osannolikt. Men på ett lån över en säsong skulle säkert inte betala hela lönen. Får en spelare som man vet har levererat till Chelsea. Du får han riskfritt. Varför inte förhandla åtminstone? Eller varför inte lyssna på vad Madrid har att säga?
Mm. Han har ju uttryckt att han längtar tillbaks till
Chelsea.
Det
kan man förstå.
Ja, precis.
Som det har gått för honom.
Så att, ja, men lite, alltså, jag har ju inte sett honom spela nästan någonting i Real Madrid.
Du är inte ensam om det, höll jag på att säga.
Det är knappt någon som har, eftersom han knappt har spelat. Eller ja, han har spelat. Men det har varit mycket skador, och han har ju också inte varit helt i form. Han har inte sett så fitt ut, om man ska vara riktigt ärlig.
Nej, men problemet är väl också att han har ju slutat leverera poäng. Det gjorde han ju ändå i Chelsea till stor del. Han var ju kanske han var ju aldrig den som kanske öste in mål, men han gjorde i alla fall sin del av det. Vad han gjort? 4 mål på över 40 matcher i Real Madrid sedan han kom.
Det är för dåligt.
Och såklart han har varit skadad jättemycket, men nu är han ju också, även när han är frisk, är han utanför startelvan. Han är en ganska långt bak i hackordningen. Om man tittar på trion på topp idag, så skulle jag säga att det är Vinicius, Benzema, Asensio är de ordinarie. Sen har du Rodrygo som liksom knackar på dörren där. Sen är det nästan så att Gareth Bale går före Hazard idag. Det går till och med att argumentera för det, med tanke på att...
Det är ju helt sjukt.
Han får sina chanser, Ancelotti, tänker han får sitt halvår kvar här och spela. Så att han slutar på god fot.
Kommer Gareth Bale spela fotboll efter sommaren?
Beror på om Wales går till VM, sägs det ju.
Ja, om Wales inte går till VM, lägger han skorna på hyllan då?
Det ryktet säger ju att han faktiskt kommer att lägga av då. Men om Wales skulle gå till VM, i sånt fall, så kommer han att hålla igång och typ gå till typ Cardiff över ett halvår för att spela lite. Sägs ju för sig att Tottenham är lite intresserade nu också. Av någon konstig anledning. Men alltså, det ska sägas att han har sett helt okej ut när han kommer tillbaka. Nu han verkar vara i lite bättre form och så vidare. Men det är ju fortfarande de här skadorna. Mm. Och prioriteringarna. Och det känns ju på något sätt.
Fyller 33 rimligt. I sommar.
Ja, skulle inte förvåna om man lägger av, om vi ser så.
Nej.
Och han har ju redan börjat lite med sina andra hobbies. Han har väl blivit en ambassadör för ett rikstäckande stor golforganisation här nu, när han ska få fler folk att hitta till den fina sporten golf.
Vad har han i handicap? Vet vi det?
Ja, den har 2.
Scratch. Ja, snart scratch spelar då.
Mm, så att han är ju inte dålig på att spela.
De har för mycket fritid.
Nej, men rapporten har sagt det. Det här handicapet är verkligen, det är ingenting du får utan att ha spelat ganska mycket golf.
Nej,
det ligger någonting i att han
har spelat mycket golf.
Han har spelat mycket golf.
Så är det. Sport. Spanska uppgifter. Gör gällande att Arsenal kommer göra ett nytt försök på Alexander Isak då, från Real Sociedad. Och det är ju den flytten vi vill se, va?
Alltså, frågan är vad Alexander Isak själv säger till sommaren. Nu, han var ju väldigt fåordig när han fick frågor om det vi har satt här efter uttåget i Europa League igår.
Men inte någon som betalar deras utköpsklausuler på över 750 miljoner. Fan, det kan ju de inte räkna med att få heller. Nej. Han går väl inte ens för Dejan Kulusevski pengar. Det handlar väl i så fall om...
Jo.
350 miljoner.
Utan tvekan. Ja, alltså, utan tvekan minst en halv miljard. Alltså på att Isak,
lägger de så mycket pengar på Alexander Isak?
Okay. Det tror jag. Ja. Alltså åldern var han ändå levererat. Nu har han inte gjort mycket mål den här säsongen. Mycket av problemen i Real Sociedad är dock inte bara baserat på Isak, utan det är baserat på spelet.
Nej, jag råder inget tvivel om Isaks kvalitet, men bara tänkte över en halv miljard.
Men jag håller ju med dig om att urköpsklausulen ska ju mycket till. I Arsenals fall, de här uppgifterna säger att de vill förhandla ner den. Ja. Det var snacket i vintras också, men där var ju bara Real Sociedad så är bara tvär nej. Vi kommer inte förhandla en krona ner från urköpsklausulen. Nej. Om ni kommer med era, vad heter det? Nu glömde jag helt namnet på sånt där man har pengar i.
Attachéväska.
Ja,
en portfölj.
Portföljer, ja precis. Men de kommer en massa portföljer med liksom sedlar till La Liga-kontoret. Då kan det bli någonting, för då kan de inte säga något.
Nej.
Men till sommaren, jag ser inte som helt osannolikt att Real Sociedad missar Europa League-plats. Sett till den formen de har visat, sett till hur de har ramlat ihop i viktiga matcher.
Nej, men det är där jag menar, gör de det... då liksom, hur mycket pengar kan de väntas få då? Då sitter de liksom i en så här jättebra förhandlingssituation. Eller?
Alltså de sitter ju i en förhandlingssituation på att han förlängde ett kontrakt relativt nyligen.
Ja, i och för sig. Ja.
Ganska långt. Att han trivs väldigt bra i staden, att han är en så pass ung, spännande anfallare som väldigt många klubbar vill ha. Det är fortfarande rykten hit och dit om att Barcelona vill ha honom. Och såklart då Arsenal med i bilden också. Jag tror utan tvekan att det kommer gå för en halv miljard. Mm. Det finns inte på kartan det, alltså att jag skulle acceptera något mindre.
Nej.
Men snarare om Alexander Isak vill dra. Det är ju det här som är det viktiga. Jag tror inte att Real Sociedad ens accepterar under utköpsklausulen.
Nej.
Om Isak inte själv vill lämna.
Nej.
Och det är ju frågan om de missar Europa. Sättet de åkte ur turneringar i år, när de åkte ur Copa del Rey mot Betis med 4-0. Sättet de blev utspelade mot Leipzig här igår och åker ur Europa League på ett väldigt tidigt stadie. Sättet de åkte till samma mäss och förlorade derby med 4-0 mot Atletic. Atletic har inte gjort 4 mål på Real Sociedad sedan 70-talet. Och jag har varit inne på det förut. Imanol Alguacil har gjort fantastiskt jobb med Real Sociedad när han kom in som interim och fått en liksom fasta tjänsten där. Han tog dem till en Copa del Rey-titel. Han bryr sig om klubben. Han älskar klubben på alla sätt och vis. Men det är väldigt tydligt när de vill ta nästa steg nu att han inte räcker till. De förlorar i de viktiga matcherna. De håller inte den jämna nivån de borde kunna göra med det materialet de har. För de har ett fantastiskt material.
Mm.
Det är dags att liksom plocka upp Xabi Alonso. Ge honom tränarrollen till nästa säsong. Där kanske kan locka Isak och stanna. Men då ska det vara ett projekt som han tror på kan ta en Champions League-plats. Ett projekt där han tror han kan vinna titlar. Jag tror till exempel inte att det hade varit lika lugnt och behagligt om de inte hade gått hela vägen till den här Copa del Rey-titeln. Och han får ändå känna på en trofé att det här är en klubb som är på uppgång. Nu tycker jag de har nått ett tak. Och då är frågan, hur går de vidare därifrån? Så att, nej, jag tror inte att det är omöjligt att se honom flytta på sig i sommar om Real Sociedad fortsätter som de har gjort under den här våren.
Mm.
Vi kastar in ett par frågor. Vi tar en från Fredrik Larsson. Vi är kvar lite i Arsenal då. Han skriver, är det värt att förlänga ett år med Lacazette enbart på hans slit och inställning och ta in endast en forward i sommar som blir vår nummer ett på topp? Alternativet är förstås att släppa Laka och ta in två nya. Ja, om Alexander Isak blir då den som de tar in, är det värt att förlänga med Lacazette?
Om Lacazette accepterar en rotationsroll, accepterar ett kortare kontrakt och liksom förstår... Alltså att acceptera rollen som truppspelare snarare än en självklar nia. Då tycker jag att det är en no-brainer att förlänga med honom. För jag tycker att han har visat under den här säsongen. Och efter liksom, efter att Aubameyang hamnade i frysboxen och sen vidare till Barcelona, så har Lacazette visat sitt värde för Arsenal och hur mycket han bidrar med på planen. Så att beror det helt på kraven, skulle jag säga.
Kristoffer Fahlén skriver, hur länge är det värt att vänta för svenska klubbar att värva spelare vid deadline kontra januari när spelarna kan vara med på hela försäsongen?
Ja, fast då vet man ju också att om de får en spelare så vet man att då är det någon rätt etablerat namn utomlands, så att då har de ju...
Ja, men alltså värvar du januari från någon som har spelat en sån, då behöver han ju ingen försäsong kanske på det.
Nej,
sättet.
Men värvar du januari också så finns inte de här spelarna lediga. Då är inte de ute på marknaden för svenska klubbar, utan då siktar de på att komma till Holland, Belgien eller något annat. Men när hela den processen är över och Ryssland fönstret satt, det är inte då de öppnar upp för allsvenska. Så det är klart, svenska klubbar skulle vi helst vilja ha truppen satt redan i januari, men så, det går ju liksom inte. Så att det är inte så att klubbarna väntar på men vi är osäkra, utan det är så här, okej, okay, De spelarna som vi vill värva, de är inte tillgängliga för oss förrän alla andra stora ligor fönster har stängt. Så det blir ju, det är såklart att de vill ha de här så fort som möjligt. Så att det är inte de som väljer direkt.
Det är ju fördelen med att ha ett fönster och stänga så pass sent. Precis. På våren, för att då finns det ju spelare som faktiskt inte har fått igen sådana flyttar som då kan tänka sig gå till allsvenskan som de aldrig hade gjort annars.
Nej.
Vi har fått en fråga här ifrån Berglund 17. Vad händer med Elanga till sommaren?
Ja, men han kan väl omöjligt flytta på sig. Nej, Rangnick är kvar.
Alltså, det är nu lånet till Barnsley kommer. Nej.
Ja, men det, nej, alltså, var han för agent? Han har inte farsan som agent.
Nej, han har väl, har inte Basel någon av de största i England, va?
ICM.
ICA, precis.
Mm. Nej, men han flyttar sig inte på någonstans. Alltså, det är väl snarare frågan, vad händer med hans...
ICM, Stellar alltså. Mm. Ja, Stellar. Ja, det är ju den största England. De har ju filialer i hela världen.
Mm. Precis, ja, det är
bara kolla vilka stjärnor som är där. Det är ju liksom, det är, vad ska man säga, det är ju liksom inte en agentur, utan det är liksom franchise av massa olika, eller franchise,
men det är som ett upplägg. Ja. Grealish och Chilwell och Shaw och Saul och Ward-Prowse och
Guidetti var väl där ett tag också, tror jag, men det är han inte
nu. Helt säkert. Känns som hälften av alla Real, eller hälften av alla Premier League-spelare finns med på listan.
Alltså frågan är väl snarare om Elanga nu fortsätter på samma sätt som han gjort under våren, ska säga, så vi vet ju inte vad som händer då. Men om man gör det, då är snarare frågan vad som händer med hans kollegor till sommaren, skulle jag säga. Alltså vad händer med Marcus Rashford?
Ja, absolut.
Det där ligger ju snarare frågan.
Jag menar, Rangnick kommer ju ha lika stor makt, känns det som.
Till nästa säsong kommer han väl kanske inte ha det, beroende på vem som tränar dem.
Nej, men han kommer ju ändå ha liksom makten om att, ja, nu har han ju liksom banat vägen för Elanga, så det vore ju dumt att liksom inte kunna kapitalisera på det här. Det känns ändå som han är liksom det bästa, inte det bästa som hänt, men han är väldigt bra för United. Han kom in med någon form av vettig skärbild i alla fall. Mm. Man jämför med Moyes och Mourinho och Van Gaal och alla de här som var innan. Alltså Solskär hade väl också en ganska vettig skärbild, men det känns ändå som att han, vad heter Rangnick, talar klarspråk liksom. Ja, men vi kommer vara jätteglada att vi kommer topp 4, för jag menar, kolla vad klubben har inte vunnit något de senaste 10 åren.
Nej, precis. Och det här har ju varit Manchester Uniteds liksom livlina under de här åren, när det har gått så emot, och värvningarna som de har betalat stort för dem, det har varit liksom Di Maria eller Lukaku och så vidare.
Alexis Sanchez
och Pogba.
Ja, faktiskt.
Om vi ska rita, ja, men spelare som inte har levt upp till, så har ju det varit akademin som har levererat. Även om vi pratar nu om att, ja, men Rashford kanske inte håller den, men när han kom och hur viktig han har varit under de här åren sen han kom upp för för klubben och för liksom kontakten till läktaren, att ändå staden och läktaren tror på det här projektet. Jag menar, med andra spelare, McTominay som har kommit igenom och så vidare, Mason Greenwood, nu liksom försvann han, men sådär, och nu kommer Antonio Elanga, så de fortsätter liksom leverera riktigt, riktigt högklass från den där akademin, och det är ju superviktigt, och av den anledningen finns det ju inte en möjlighet att de säljer honom, för att alltså det förtroendet och det kapitalet de har gentemot sina supportrarna och hela projektet, är att de fortsätter leverera spelare och håller i dem och försöker utveckla dem.
Så. Men visst kommer vi få spanska uppgifter på att Barcelona ska lägga bud, det ska vi nog räkna med.
Elanga, Isak och Braithwaite på toppen i Barcelona nästan.
Ja, precis. Men Kulusevski, Isak och Elanga är en anfalls... Nu kommer ju Janne Andersson aldrig spela med en anfallstrea. Men
Kulusevski kan spela på kanten.
Kulusevski kan spela på kanten.
Elanga kan väl spela på kanten också om vi ska vara...
Ja, det blir Zlatan, Isak... Nej, då får de sätta Foppa i någon tia-roll centralt. Ja, och så blir det Kulusevski och Elanga och Foppa.
Alltså det är rätt kittlande offensiven då, får man säga. Och så Danielsson längst bak, och så blir det mest framtunga vi någonsin har sett.
Ja, men alltså det svenska landslaget skulle behöva är ju en riktigt, riktigt bra defensiv bollvinn, alltså mittfältare. Och det är det man undrar om Jens Kajuste kan utvecklas till.
Ja, det har inte jag sett hittills. Eller?
Nej, men om man kan utvecklas till.
Ja, absolut.
Inte
spelar
nu.
Knappt i Frankrike.
Jag har inte sagt.
Nej, inte jag heller. Det är liksom...
Han har ju fått en del spel. Nu vet jag inte hur det har varit de sista matcherna här. Nej. Men i början där, och han kostade ju ändå en ganska ansenlig summa.
Ja. Det var ju en stor övergång. Ja. Det var en väldigt uppmärksammad övergång i Frankrike. Men det är också det som har varit grejen med Jenska, just att han just har de kvaliteterna. Alltså den typen, att man vill att han ska bli den spelaren.
Ser inte riktigt ut som det är nu. Han är ganska smal, lång. Mm. Liksom. Man skulle mer vilja ha någon... Johan Mjällby eller Tobbe Linderoth typ.
Ja, men har vi haft någon sen Tobbe Linderoth som har varit riktigt liksom alltså
Gustav Svensson.
Ja, inte riktigt den kvaliteten, va? Nej. Sebastian Larsson är ju nytter i grunden.
Men ja, där har du också.
Värnblom när han var som bäst.
Ja, precis, Värnblom. Ja,
Värnblom så fall, skulle ju kunna ha haft liksom. Ja, nej, men en sån typ hade ju behövt om man ska spela med dem där framme liksom då. Ja, det hade ju inte funkat ändå, tror jag. Vi hade aldrig fått se det.
Nej, inte populist så Hamren kanske hade gjort om trycket hade... från media hade blivit för
definitivt
stort.
Råder inga tvivel.
Jan Andersson snarare tvärtom.
Ja, ingen snack om slutar eller då.
Det blir bara värre om vi sitter och pratar om det.
Ja, precis.
Hörrni, det är faktiskt allt vi har den här fredagen. Ta hand om er där ute. Sillypodden är tillbaka om en vecka igen ungefär. Då följer vi upp alla de här sakerna som vi har pratat om idag. Får se fall Vi har några nya uppgifter om sydkoreanska lag som jagar svenskar. Eventuellt då hur det blir med alla svenska spelare i Ryssland och vad de väljer att göra. Det kommer komma mycket därifrån, vi ska följa upp det. Men härifrån så säger vi på återhörande.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.